För vissa kan ju bli livrädda för triggers, eller de vill inte gå in och titta på varför det händer eller vad som döljer sig där bakom. Och jag säger inte att vi kanske alltid ska grotta hur djupt som helst, men ibland tror jag att vi behöver göra det för att ta oss vidare och kunna lämna gamla sår och inte agera utifrån lilla Peter, som jag kan göra i vissa situationer, att det känns som att det inte är i proportion till vad som händer, utan det är snarare i proportion till vad jag har varit med om, men inte i proportion till vad som händer där och då.
Going Deeper är ett segment av podcasten Perspektiv. Ett rum där jag tillsammans med min partner öppnar upp dörren till vår relation. Och tillsammans med våra gäster delar vi med oss av de mönster vi behövt bryta, de rädslor vi behövt möta och de nycklar som guidar oss till att skapa djupare och mer meningsfulla relationer.
Vi är här för att ge nya perspektiv. Och tillsammans med dig vill vi gå djupare.
Hallå!
Nu sitter vi här.
Ja, det var länge sedan. Ja, det var ett tag sedan vi körde. Jag inser att vi körde tillsammans. Det är ju ett antal intervjuer du har hållit själv. Mm. Och sen har jag också börjat hålla egna intervjuer.
Exakt, fast i en helt annan podd.
Exakt. Mer fokuserad på ledarskap och förändring inom organisationsvärlden.
Och det kan vi väl slänga in och göra lite reklam på en gång.
Ja, exakt.
När du ändå nämner det.
Att leda förändring, hur svårt kan det vara? Är en podd med just inriktning på ledarskap och förändring. För att prata mycket om mina lärdomar under 27 år i organisationen. Men även där jag gör intervjuer med andra spännande ledare och experter inom området. Så kan vi säga. Det var den enda reklam.
Ja, men jag tänker att det är så fint också, för att sen vi började jobba tillsammans så har det blivit mycket fokus på, i alla fall när det kommer till liksom det vi visar och presenterar utåt, så blir det mycket fokus på just relationer och det arbete vi gör. Och jag tänker att det är fint att du också kliver fram ännu mer och vågar liksom marknadsföra ditt arbete när det kommer till just organisationer och företags lednings och på olika sätt. Och det vill jag verkligen säga till alla som lyssnar, till dig som lyssnar, att checka in podden, det finns mycket där. Och jag tänker också responsen som har blivit nu sen du lanserade har ju varit också att många har liksom skickat runt avsnitt till sina chefer och medarbetare och att det används mycket.
Så. Det gillar jag, och det handlar ju också om att jag försöker göra enkla men ganska korta avsnitt för att det ska vara enkelt att kunna lyssna in. Och på tal om det du sa så märkte jag ju också att det som ofta syndes mycket i sociala medier var ju mycket vårat, liksom going deeper, våra retreats och våra kurser och behovskurser och bråkurser och så vidare. Men jag kanske inte var lika duktig på att visa fram, alltså visa skyltfönstret utåt med vad jag egentligen gör i organisationen. Så det blev ju ett jättefint exempel på hur man kan jobba mer med det.
Precis.
Mm. Oh. Men nu sitter vi ju inte här för att prata om det.
Nej, men det känns fint att få outa det och göra lite reklam för det också.
Tack.
Ja, nu sitter vi här. Varför gör vi det? Alltså, jag fick en känsla av att det var väldigt länge sedan vi... Jag tänker att poddformatet... vi möter ju er lyssnare, dig som lyssnar, på olika sätt. Även om det liksom, nu sitter vi här framför mickarna, så känns det som att vi har skapat en väldigt fin community med lyssnarna. Och att det var länge sedan som du och jag tillsammans, eller ensamma, bara du och jag, checkade in med lyssnarna i det här formatet. Det känns väldigt, väldigt länge sedan, och det känns som att det finns ett behov för det. Och liksom på något sätt checka in med vart vi befinner oss nu, vad har hänt sen sist, vilka skiften har skett, vad händer hos oss. Så, och i det också kanske lyfta lite grann perspektiv kopplat till en del nya perspektiv som har dykt upp i oss i relation till det arbete vi gör med par och individer när det kommer till relationsutveckling och så. Så det känns som att, ja... Kanske att det inte finns en jättetydlig intention, kanske att intentionen är tydlig och kanske är det okej att den inte är supertydlig.
Mm.
Även om vi ofta gillar att ha tydliga intentioner.
Jo, men, och jag gillar det du säger, för mig handlar det här också om när du säger en incheckning, och det var ett tag sedan du och jag, så kan det vara en intention att faktiskt checka in med vad hänt sen sist, vad händer hos oss, och kanske också koppla det till personen, har det hänt någonting specifikt med vår egen utveckling? Direkt när du sa det så började dök upp några saker i mitt huvud som jag definitivt gärna vill dela med mig av. Mm. Absolut.
Du får gärna dela.
Ja, men det kommer jag göra. Räkna med det. Men inte direkt. Jag tänker ju så här på gammalt hedligt Madeleine Mofjärd-maner, att innan vi kastar oss in så är jag ju nyfiken på hur mår ditt hjärta idag, Madeleine? Mm. Hur mår du?
Ja. Jag var så redo att dyka in. Och känner mig lite så här ivrig och vill hoppa över frågan hur mitt hjärta mår. Men hur mår mitt hjärta? Det känns som att det finns en... Det som ordet som dyker upp är självklarhet. Jag känner mig självklar i relation till mitt eget hjärta. Jag känner mig tillitsfull och väldigt, på en väldigt lugn plats just nu. Så mitt hjärta känns lugnt och tryggt och starkt på något sätt. Det känns som att jag vill fortsätta berätta om varför, och på tal om så här frågan, vad har hänt sen sist? Men tänk att jag pausar och bollar vidare till dig. Hur mår ditt hjärta?
Mm. Jag sitter ju här egentligen med ett stort leende, bara för jag kommer ju direkt från, för att koppla till något helt annat, en derbyvinst där AIK har slagit Djurgården med 2-0 i fotboll. Så jag känner mig bara så här pirrigt glad efter den matchen. Och sen är jag inte bara glad över det, utan i morse så körde jag ju, även om jag spelade på ditt häftiga och otroligt fascinerande program Hela kvinnans kraft, där jag som ensam man har fått gästspela och prata lite om just framgångsnycklar i kommunikation när det kommer kanske också till det mer maskulina och i relationer, vilket jag tyckte var jättekul. Och deltagarnas reflektioner och frågor, I love it. Ja, då inser jag så här, det här är inte jobb, det här är ju vad jag tror både du och jag brinner för. Så att, det känns väldigt fint i hela mig just nu.
Vad fint. Jag var också nervös inför att den här matchen, blir det vinst eller blir det inte? Hur kommer tillstånden vara när vi ska spela in? Så jag är väldigt glad att de vann.
Ja. Jag hade nog kunnat skaka av mig, även om jag inte hade suttit med det här leendet på läpparna just nu.
Ja, men jag tänker, du nämner Hela kvinnans kraft, och det för att då checka in på vad har hänt sen sist. Så har ju jag lanserat och startat och nästan till och med fullföljt en hel omgång av Hela kvinnans kraft, som är ett program för kvinnor. Och jag tror den här känslan av självklarhet och tillit och styrka som jag beskrev i incheckningen att jag känner i mitt hjärta är mycket kopplat till den resan som har pågått nu under de senaste veckorna i relation till Hela kvinnans kraft, som har känts mycket som någon typ av så här portal för mig i relationen till mig själv som kvinna, att få leda det här spacet med kvinnor. Jag kommer ju också från en liksom, jag vet att jag har nämnt det tidigare i podden, men jag kommer också från en relation till det feminina som inte alltid har varit så självklar. Så för mig är det väldigt stort att jag nu idag kan och vill, och att det känns så enormt i linje för mig att leda det här spacet med kvinnor. På det sättet som också det har blivit, att det är ett så fint och liksom närande space med helt magiska kvinnor som dyker upp. Så det är väldigt stärkande för mig att få vara i det spacet och få leda det spacet. Och i det känner jag mig väldigt självklar. Sen så har det såklart funnits och finns tvivel på den resan också. Men just idag och efter dagens workshop så känns det väldigt, väldigt fint. Så det, det är ju en aspekt som har hänt rent så.
Jag tänker, innan jag kopplar på en fråga. Jag har ju, någonstans har jag ju sett dig under de här, hur många tillfällen är det nu? 10 tillfällen? Mm. Är det den du har haft? 9, 10. Mm. Ja. Och det häftiga är ju att jag får stå på sidan om, inte bara prata om innehållet och diskutera och reflektera med dig, utan jag får ju också ta del av mycket av reflektion, alltså det som ändå blir ett resultat. Och dels så tycker jag att det verkar så jäkla häftigt, för det verkar sätta igång så otroligt mycket. Och vad jag skulle vilja göra med det är att koppla till en fråga, för att jag märker någonting också utifrån, vad händer med dig? Att det har ju varit några situationer helt andra situationer som jag tror jag till och med har reflekterat och sagt att fastän det känns som att du står ännu mer i din egen kraft i och med att du håller det här programmet, att det känns ännu mer självklart i olika situationer där det kanske har varit skav och där jag tror också har sett en annan Madeleine tidigare. Så jag tolkar, och jag vill koppla det till en fråga, vad är din egen förändring i det här skulle du säga? Kan du liksom plocka ut någonting och konkret och säga så här att det här är min egen resa under det här? För det handlar inte om att, jag menar, jag tänker ni är ju en hel grupp av kvinnor och möts och stöttar och hjälper varandra. Men vad skulle du säga är din stora liksom take away när det kommer till dina egna lärdomar så här långt?
Bra fråga. Jag tänker att det finns så mycket olika aspekter i det. Jag tänker att jag på många sätt är väldigt intressant, för jag tänker att många kanske ser mig som en person som vågar kliva fram, vågar uttrycka min röst, min sanning, mina perspektiv och så vidare, i och med att jag är en person som driver den här podden och delar mina tankar på Instagram och så vidare. Men i mig så har ju det inte alltid varit självklart att kliva fram och dela det som är sant för mig. Och jag kan också se att när jag startade podden så, för mig har ju poddformatet varit ett väldigt tryggt format där jag själv inte har behövt kliva fram så mycket, utan snarare hållit space för gästers perspektiv och inte delat så mycket egna perspektiv. Så på många sätt har ju det varit en ganska trygg, ett tryggt space för mig där jag inte har behövt kliva fram. Det kanske låter konstigt när jag delar det, men utifrån hur jag har upplevt det så har det varit väldigt tryggt för mig. Så i resan att börja själv hålla space i form av att hålla kurser, program och så vidare, så är ju det ett sätt för mig att verkligen våga äga mina perspektiv och dela det som är sant för mig. Att tro på att, vänta nu, jag sitter på ganska mycket perspektiv som jag tror att många människor skulle vara kanske hjälpt av. Liksom. Och det betyder inte att jag har rätt perspektiv eller att jag har bättre perspektiv än någon annan, men att ja, det finns någonting i mig som skulle kunna hjälpa människor och det är dags att det kommer ut. Så. Och det känner jag att jag verkligen har fått stå i, och det började inte med Hela kvinnans kraft, det började innan det, men det är också någonting i det här att få leda ett space i det feminina som för mig blir väldigt, väldigt starkt. Så. Mm. Också i och med, som jag delade, att det har inte alltid känts självklart. Det var ju bara liksom ett år sedan när jag checkade in mig själv på ett kvinnoretreat och fick frågan varför jag var där, liksom, och mitt svar var ja, för att jag är livrädd för kvinnor i grupp. Liksom.
Just det.
Och så sitter jag nu själv och håller det spacet, och det. Så för mig, ja, det är mycket transformation i relation till mig själv i det. Men jag tror det är svårt att sätta fingret på exakt vad. Det är fint att höra dig dela att du ser skiften i mig, och jag upplever det också själv. Jag tror också att det blir något av det som jag pratar mycket om i programmet, är just det här att tillåta alla delar av oss själva. Och jag tror att det är det som också händer med mig. Ju mer jag liksom preachar att tillåta dig själv att få vara allt det som är du, desto mer kan jag också tillåta mig själv att få vara allt det som är jag. Och det gör att jag vågar kliva fram i fler delar av mig själv, fler aspekter av mig själv som kvinna. Så jag tror också att det blir en, ja, jag tänker så som de allra flesta kanske som jobbar med utveckling. Så ja, jag lär ut det jag allra själv mest behöver. Liksom.
Exakt. Ja, men, och jag kan verkligen se det på något sätt, att för mig så kommer det väldigt mycket just det här till mig av kraft. Att när du pratar om Hela kvinnans kraft, och jag tycker det namnet är magnifikt, för att för mig så känns det nästan som att du kliver bara in mer och mer i din kraft. Jag hörde dig säga i början här av det här avsnittet att du pratar om självklar, och för mig är självklar också att det finns en kraft i det. Det finns någon ställningstagande, att jag står stadigt för det här. Och det kan jag gilla, verkligen. Mm. Och det är någonting jag ser och hör utifrån på något sätt.
Mm. Fint att du delar det. För mig också, det som slår mig när du säger det är ju också att kraft, alltså för mig är ju kraften sårbarheten. Att det är som att jag, alltså upplevelsen är ju att ju mer jag kan tillåta de delarna av mig som inte känns självklara, som inte känns kraftfulla, de här delarna som känns livrädda, liksom fulla av tvivel, osäkra, att också ju mer jag kan tillåta de delarna, desto mer kan jag också tillåta den där kraften. Så jag tror också att det hänger ihop mycket med det, att tillåta även den sårbarheten liksom. Och det, ja, den är också så viktig, tänker jag, i programmet. En sån aspekt. Och det tänker jag, vi kanske kommer in på det också, så här, vad som har hänt i vår relation. Men jag upplever också att det sker en så fin läkning i relation till dig där. Att just hur fint det är att få vara hållen i att alla delar av mig är välkomna. Så ju mer jag kan vara i min sårbarhet, desto mer kan jag också kliva fram i min självklarhet. Mm. Så. Och där har jag dig att tacka mycket. Men det tänker jag vi kommer in på snart.
Mm. Ja. Ja, det är bra.
Vad har hänt hos dig på sistone?
Jag ska inte vara så snabb och bara svara, utan jag vill känna efter någonting jag jobbar med. Det som kommer till mig är också det här att hela mitt föregående år, alltså 2023, präglades ju någonstans av ganska jobbiga saker rent fysiskt. Med den här njurstenen, komplikationer och en stor jävla njursten som satt liksom käppar i hjulet. Och sen polyper och så vidare. Och för mig så tror jag att det bara är också har varit ett resultat av den gamla Peter av att bita ihop, stänga in och vara väldigt mycket i det här undvikande mönstret. Framförallt när det kommer till jobbiga saker. Att jag minsann ska klara mig själv. Och även om året trots allt liksom gick bra företagsmässigt med jobb och sådana här grejer, så har jag märkt ändå en tvekan hos mig själv. Och det här kan jag också egentligen dra tillbaka ända till, ja, egentligen till 2016, när jag gjorde min första resa till Amazonas och var där med alla ceremonier kring plantmediciner och alltihopa. Att jag tror jag har gått med ett självtvivel som jag nog aldrig ens kunde få grepp om. Och en rädsla inom mig där jag tidigare tror jag har sagt väldigt ofta och mycket det här att jag är inte rädd för någonting i princip och har varit liksom den stora odödliga hjälten Peter. Men det, jag tror ju inte på det. Jag tror alla går och bär på rädslor. Frågan är bara hur jag handskas med dem. Kan jag vara sårbar i mina egna rädslor och så vidare. Så jag skulle vilja säga det att jag kommer från många år av rädsla. Och sen har jag haft självtvivel, ska jag verkligen göra det här? Samtidigt som jag, när jag har varit ute och levererat och det har gått jättebra och jag har trivts som fisken i vattnet, så har det känts så jävla bra. Men jag har någonstans inom mig haft en oförmåga och en ovilja att visa mer framsida. Det vill säga, jag har varit lite baktung. Jag sitter med mycket kompetens och erfarenheter, men jag har inte riktigt velat visa den på det sättet att sälja mig själv. Och det är kanske en lång beskrivning och bakgrund av vad jag egentligen menar. Men vad som har hänt sedan dess är ju att också mycket tack vare dig. Nu sitter vi och liksom peppar och hyllar varandra det här. Men det är viktigt. För du har hjälpt mig att faktiskt ta tag och visa lite mer fram. Det är ju du som ligger bakom väldigt mycket av det jag syns mer i sociala medier. Podden var ju också mycket du som tyckte att det är dags att börja visa mer, men jag säger, nej, men inte ska jag inte. Så att i den bemärkelsen, jag kan vara väldigt stor och tydlig i mycket jag i många situationer, men när det handlar om det här så har jag haft ett litet jag. Och jag har inte förstått att jag grundar sig i en rädsla, tvivel på mig själv och sådana saker, att till och med just det jag nyss har dragit igång och kommer komma in på här. För i mitten på juni startar jag Framtidens man. Och vi har pratat om hela kvinnans kraft. Det här är en manlig variant. Inte exakt samma innehåll, men med liknande upplägg. Där det handlar om att jag vill samla ett gäng män för att faktiskt kunna lyfta frågor så som sexualitet, behov, maskulinitet, femininitet, hur kan vi hålla en partner och så vidare. Att våga lyfta det, för jag känner att jag har saknat ett forum för män att prata om sårbara saker eller att inte hamna i det här facket jag tycker jag hamnade i ofta tidigare, att det blir lite så här grabbigt, maskulint, lite så här tävlingsmässigt och så. Här tänker jag att jag vill skapa ett forum för män där det handlar mycket om att kunna lyfta ännu mer kraft och få kraft, men också kunna våga stå i sårbarhet. Och det är varför jag gör det, är ju också ett sätt för mig att jobba med det själv. Och egentligen det är därifrån jag kommer. Att jag har känt mig sårbar och så vidare, men jag har inte vågat stå i det riktigt. Jag har inte vågat stå i mina rädslor, sårbarhet. Och att få göra det, här har jag blivit peppad av dig att faktiskt ta fram det här programmet och våga stå i det. Och jag har tvivlat, vem är jag och ska hålla det? Men så börjar jag inse någonstans att det kanske är just därför jag ska hålla det. För de som är som mest självklara och inte har tvivel, ja, är det att man bara skjuter undan och trycker undan det eller inte? Det undrar jag. Och jag hade ett sånt fint samtal i min podd och framförallt efter den med min kollega Peter Amazin som uttryckte som jag ser som en, han är en gigant när det kommer till förändringsarbete. Han är otroligt duktig, men så tittade han på mig och sa, Peter, jag känner alltid självtvivel. Och någonstans blev det så fint att få bara så här, vad gör du? Jag som aldrig ens har känt det. Och det är ju för att jag inte ens har haft tillgång till mina känslor. Jag brukar prata om att jag var duktig på att känna eller att prata känslor. Men jag har inte varit så duktig på att känna dem. Framförallt inte de känslor som kanske är lite jobbigare. Så vad jag vill säga med det är att framtidens man är ju mycket det som har hänt sen sist. Och podden. Och för mig är det två olika saker som visar ännu mer på att stå ännu mer i fram. Mm. Vilket jag älskar just nu, att våga utmana mig själv i det. Jättehäftigt tycker jag. Långt svar på din fråga. Men för att ge en riktig bakgrund från var jag kommer ifrån.
Ja, men det är så vackert liksom, att vi på något sätt gör de här resorna sida vid sida. Och jag har ju följt dig i det här tvivlet och i liksom både lusten och tvivlet, och det är så, ja, jag känner mig så stolt över att du har liksom fött det här programmet nu och att det är dags så. Och jag gillar verkligen det där, jag tänker att tvivel är precis som jag också kan känna och har känt mycket i relation till så här, men vem är jag och håller det här liksom. Jag tänker också att det är nog väldigt naturligt, och att jag hörde någon säga det också, att när du känner tvivel så är det också ett tecken att vi är på rätt väg. Liksom. Det hör till när vi är på rätt väg. Så tack för att du delar. Och ja, wow, för dig.
Tack.
Jag tänker, i relation till oss. Vad har hänt i vår relation sen sist?
När gjorde vi våra senaste, tänker jag? Gjorde vi någon poddinspelning i Thailand? Det gjorde vi inte.
Nej. Det var länge sedan. Ja. Det var länge sedan, och jag vet inte exakt när vi möttes i podden sist. Jag vet att jag checkade in med något avsnitt för kanske ett år sedan eller något sånt som jag lyssnade på. Och slogs av hur jag kan höra att det till och med det finns en skillnad i bådas våra röstlägen. Det är någonting i liksom energin som har förändrats på bara ett år i oss båda. Det är någonting som, och det här kan jag också känna, men det blev så tydligt för mig när jag hörde ett gammalt samtal oss emellan. Liksom, och det här som är fördelen med att ha samtalssparade, för det blir så tydligt. Men just det här att det finns, jag kan uppleva att vår relation har tagits till, skulle nog beskriva det som ytterligare en nivå av trygghet. Och att det har hänt mycket i oss, alltså så som individer, men också i relationen, att vi har, ja, för mig i alla fall, ytterligare en nivå av trygghet. Känslan av att, ja, så här, utandetaget är längre. Jag vet att vi satt för, ja, i början av året någon gång och åt middag, och jag delade med dig hur i relation till det här med konflikter och skav i relationen, så dök det upp som ett tema. Jag vet att jag tror innan det här samtalet så hade vi väl haft någon konflikt där innan eller någonting sånt, och jag delade till dig hur jag är så tacksam för att jag har fått och får fortsätta läka min relation till konflikter med dig. Att jag, när vi har konflikter eller när vi hamnar i skav, så upplever jag så starkt den här känslan av att det jag får läka är känslan av att skav inte betyder slutet. Att skav betyder inte att du försvinner. Du ska liksom ingenstans. Jag ska ingenstans. Utan att vi kan ha skaviga situationer eller vi kan ha konflikter utan att det betyder någonting hemskt för relationen, utan snarare tvärtom, att faktiskt ta oss närmare när vi hamnar i de här situationerna. Och jag tror att det har liksom, vi har liksom slipat våra stenar mot varandra och övat oss i situationer som har varit både skaviga och jättelustfyllda och magiska. Och det har gjort, tror jag, att jag känner en ännu starkare liksom trygghet med dig.
Mm.
Att jag gång på gång får liksom bevisats för, eller det bevisas gång på gång för mig att vi, det, vi tar oss hela tiden närmare och närmare och närmare.
Ja. Ja, men jag håller med dig, och för mig, ordet trygghet kommer upp för mig, och ett lugn, alltså jag tror det här när du säger att du känner mer trygg och så vidare, och för mig blir lugn väldigt hopkopplat med det, för jag känner mig lugnare och lugnare. Och någonstans i det här, även om det kan blåsa stormigt, så tror jag att någonstans att vi har den här gemensamma intentionen tillsammans, att vi vill växa tillsammans, den tror jag är så viktig för oss två, att vi, i allt det vi gör, gör vi inte bara för att vi vill vara med och skapa en bättre värld, även om det är en viktig intention, men vi vill ju också att vi behöver bli mer kongruenta i det själva, det vill säga att vi strävar efter det, och det tror jag är så, alltså det är så viktigt för oss i alla fall, tror jag, att vi har den gemensamma intentionen och kan lyfta till det emellanåt, att prata om att när det fastnar i skav och så vidare, att för det behöver jag. Jag behöver också landa emellanåt när vi har skavat. Men vänta, vi har en gemensam intention. Att vi vill ju utveckla vår relation. Och det jag inser är att utveckla en relation utan skav eller konflikter tror jag är väldigt svårt. För då kanske vi snarare går in så mycket anpassning att vi inte liksom nöter någonting. Utan jag tror vi behöver ha friktion för att också kunna, att det ska hända någonting. Så den tror jag är jätteviktig. Så har det hänt något i vår relation? Absolut har det hänt mycket. Och framförallt så känner jag mig, tror jag, ännu lugnare, även om jag var lugn direkt när vi träffades, tror jag. Men nu känner jag att det känns genuint lugnt i mig. Och jag tror också att vi är duktigare på att hålla varandra, även om vi inte alltid kan göra det. Och där skulle jag nog också vilja koppla på våra, och igen, du sa det tidigare, men jag tror att våra behovskurser som vi har haft nu, jag vet inte om det är 8 olika omgångar vi har kört den här behovskursen, att hur vi kan bli duktigare på att identifiera, uttrycka och kommunicera behov. Jag tror att den hjälper också oss att verkligen ha ett fokus på att träna på att uttrycka behov. Att jag kan älska när du kommer hem eller var är trött eller någonting, att du kan också vara väldigt tydlig med vad du behöver exempelvis. Och då är det lättare för mig att möta dig i det. Att vi, jag tror vi inte tar för givet att vi ska liksom möta varandra utan att kommunicera tydligt. Så att jag älskar det. Så jag vill absolut säga att det har hänt mycket. Jag tänker tillbaka till det här med vår behovskurs. För jag tycker ändå, vi har haft, som jag sa, vi har haft den ett antal gånger. Och jag älskar varenda grupp vi har haft. Och samtidigt så inser jag just det här att jäkla vad jag tror att det finns att jobba på i relationer och i alla typer av relationer, just det här när det kommer till behov. Och en grej som har slagit mig, som jag tror att vi har blivit duktigare på, rätta mig om jag har fel, men det är också när vi pratar om just det här med logiska plan i en relation. Och logiska plan, för att bara göra en kort liksom incheckning vad det är, så handlar ju logiska plan om helhet och detalj. Att om jag säger, vad vill du ha till middag idag? Vill du liksom ha spaghetti, köttfärssås, korv och mos, eller vill du ha mat? Så blandar jag helhet med specifika maträtter. Och jag tror när det kommer till just relationer och logiska plan, så är min uppfattning att det är lätt hänt att man i relationer uttrycker att jag vill ha mer kärlek eller vill att du ska vara mer närvarande. Men det är inte så lätt att ta på. Vad är det egentligen jag vill se och höra i konkreta beteenden när det kommer till just närvaro exempelvis? Att det kan ju vara att bryta ner och tydliggöra, ja, men närvaro för mig innebär att jag vill att du tittar mig mer i ögonen och mindre på mobilen. Och när vi sitter och äter, att vi har en avstängd tv, vi tittar på varandra och pratar om livet eller hur dagen har varit. För mig så tycker jag att vi har blivit duktigare på att uttrycka behoven där och inte ta för givet att du ska veta, jag vill att du visar mig mer kärlek eller, är du med på vad jag menar? Att jag tror vi har blivit duktigare på att uttrycka mer specifikt.
Mm.
Även om du håller med mig där.
Jo, men absolut. Och jag tänker det, att det, precis, jag upplever att nu när vi, som du är inne på, att vi har hållit behovskursen vid ett flertal tillfällen, och jag upplever att det är ett återkommande tema på de utmaningar som många par och individer, för det är ju också singlar och individer som går våra kurser, att ja, ett återkommande tema där är just det, att det är så lätt att vi pratar liksom förbi varandra, eller att jag, den ena parten har en upplevelse av att jag har ju varit supertydlig med mina behov, jag har uttryckt att jag vill bli mer, känna mer närhet till exempel, men som du är inne på, vad betyder det då, och har jag själv tagit ansvar för att faktiskt specificera och fråga eller be om det liksom. Men jag tänker också att, för som du är inne på, så är logiska plan ett sätt att se på det, eller det är ett verktyg eller en nyckel som vi kan använda för att få hjälp att bli tydligare, det vill säga att specificera våra behov. Men jag tänker också att min upplevelse är att det ofta är så mycket, att det finns mycket rädslor bortom så här, varför är det så svårt att uttrycka behov för många människor, eller varför är det så sårbart och så vidare. Att jag tänker att det finns så mycket också i det här, vad har vi med oss om behov. Jag tänker att vi möter också många människor som kommer och har en enorm rädsla inför att uttrycka behov. Rädslan för att kanske inte bli mottagen i sina behov, eller rädslan för att bli avvisad, eller rädslan för... Jag tänker, kan du se där i din resa, vad skulle du säga har varit din liksom största rädsla eller kanske utmaning när det kommer till behov, så, om man tar det temat?
Jag tror någonstans att jag har trott att jag har varit duktig på att ta hand om mina behov, men jag inser också som förälder och pappa att jag kanske emellanåt har verkligen tryckt undan mina egna behov och mer gått på vad är det barnen behöver. Ja, men, och då är det lätt hänt att man har fokus och intentionen att de ska må bra. Att jag själv nog har försvunnit en del i det. Jag skulle säga att jag kanske har haft ett mindre jag än vad jag ens har förstått att jag har haft. Och där jag har klivit in mycket i det du sa, det här med att jag tror jag har haft en vald sanning om att jag är fixaren i familjen som ska fixa och hjälpa till med det mesta. Och det gör ju någonstans att, och det är ju fint att kunna vara en fixare och hjälpare, men om det tar också överhanden, så tror jag att min största resa har varit att börja identifiera, vad har jag för behov då? Och det tror jag också att, det har du märkt i våra konflikter när det har blivit så här, att jag känner mig ibland att den lilla Peter kommer fram någonstans, att inte bli lyssnad på, och då reagerar jag som ett litet barn. Liksom. Att den sitter nog väldigt djupt i mig, att jag kanske inte känner att jag har tagit hand om den delen av mig själv, att bli lyssnad på eller att bli förstådd i den situationen. Så att där vågar jag säga min största resa när det kommer till behov, att faktiskt kunna lyfta mina egna behov. Och sen också känna igen dem, det är ju någonting vi pratar om, att jag har inte riktigt förstått, jag har ju sett mig själv lite som en, vad ska vi säga, emellanåt sådär från min egen familj, och varför tycker jag utveckling och det här med att bidra är så viktigt på det sättet jag jobbar med, och jag har svårt att tänka mig något annat jobb än att vara egen och ha den variationen som också är viktig för mig i mitt jobb, att jag har nog inte kunnat se liksom att ja, men vi har ju olika behov i den bemärkelsen, jag har inte ens känt mig hemma i mina behov, tror jag, att nu när vi också jobbar med de här psykologiska omedvetna behoven, så har jag märkt så här att det är en viktig del att också kunna bli duktigare i att identifiera varför har jag en drivkraft i olika typer av kontext, var kommer det behovet ifrån? Så jag skulle säga att ett, att liksom bli tydligare med mina egna behov, två, att också identifiera var de kommer ifrån och vad är det för typ av behov. Så tänker jag. Mm. Jag vill ju skicka tillbaka den direkt då till dig. Vad skulle du säga är din... Mm. Din största liksom resa där.
Mm. Ja, jag tänker att jag först bara vill
dela... Jag är bara nyfiken, kastar in.
Ja, men jag vill först dela någonting som dök upp i mig i relation till det du delade om det här att bli liksom... ja, men att i konflikter, att vi blir de här liksom små barnen. Nej, men att det är lätt att så här, lilla Peter eller lilla Madde dyker upp då. Och jag läste något citat här för någon dag sedan som var just det att så här, det vi uttrycker i våra trygga, nära, intima relationer är det som vi som barn hade velat uttrycka men inte hade verktygen att uttrycka. Mm. Så att i det trygga spacet där vi nu är trygga kan vi nu få uttrycka det där som vi inte vågade uttrycka eller fick uttrycka, men att det kanske inte alltid kommer rätt ut i relationen heller, men att det på något sätt så här, okej, okay, helt plötsligt så vågar jag sätta ner foten, eller helt plötsligt vågar jag sätta gränser, helt plötsligt. Men att, jag tänker då, som du är inne på, att i konflikter då, hur lätt det är att det kommer ut i form av så här, så som lilla Madde hade velat uttrycka sig där och då, eller lilla Petra hade velat uttrycka sig där och då. Och jag tänker att det finns, ja, det finns ju någonting läkande i det, men också just det här att hur viktigt det är att liksom catch ourselves i, ja, vilken röst är det som är det där lilla barnet, och vilken röst är det som är liksom det vuxna, den vuxna. Och jag tycker det, ja, jag vet inte, det citatet bara landade väldigt fint hos mig i relation till det här med att vara i en trygg relation och vad, vad som kan få komma upp då också. Jag gillar också det du sa, hur lätt det är också att, ja, men när vi inte tar hand om våra egna behov, är lättare att gå in i liksom resentment, eller vad heter det på svenska, bitterhet kanske. När vi inte har tagit hand om våra egna behov under en lång period liksom, och sen till slut måste vi lägga det någonstans. Så ja, det är lätt hänt att det kommer ut liksom i besvikelse eller något annat. Min utmaning när det kommer till behov har nog varit att jag väldigt mycket har hamnat i anpassning. Att jag alltid har fått höra att så här, men Madde är så likable, Madde är så lättsam, vet jag. Ett begrepp som jag har fått höra under många år. Liksom, så här, lättsam, snäll, enkel. Och jag kräks på det idag. Jag vill inte vara lättsam, jag vill inte vara enkel, jag vill inte vara likable. Eller så här, det är klart att jag vill vara likable.
Jag tycker du är likable och lätt.
Nej, men är du med? Alltså, så här, jag gillar det. Det är klart att jag vill vara det. Men jag vill inte bara vara det. Och att det kommer ifrån att jag har varit expert på att anpassa mig. Och expert på att vara liksom kameleont gentemot andra människor. Och kanske inte ens reflekterat över mina egna behov. För att jag snarare har, jag har absolut varit personen som har så här, när någon frågar, vad vill du äta? Ja, nej, men jag tar det du vill ha. Eller jag, alltså att väldigt snabbt har gått in i att bara göra det som blir enklast. Så. Och det skulle jag säga har varit en resa i vår relation, att våga göra saker obekvämt. Att våga vara den som uttrycker behovet som kanske gör att dynamiken blir obekväm. Eller att det river upp någonting. Eller att så här, okej, kan jag våga vara så pass sann att, ja, att det här får komma upp nu, och det är okej om det väcker skav i dig, eller det kanske skapar, ja, river upp någonting liksom. Att inte bara vara i anpassning så utifrån rädsla att
Jag har en fråga där, för jag är nyfiken, för att jag känner igen mig själv väldigt mycket i det du säger, det här med anpassning, men jag har också trott, och därför är min fråga till dig, har du ändå trott att du har varit duktig på att uttrycka behov och vara tydlig? För att jag nämligen trott det tills jag fattar att, nej, men det har jag ju inte alls. För jag har inte ens känt efter vad jag behöver. Är du med på vad
jag menar? Att du har trott att du har varit duktig?
Ja, jag har trott det. För jag har kört det väldigt mycket enligt eget huvud. Och liksom gått utbilda mig själv i någonting som ingen i min familj hade gjort. Alltså jag har gått väldigt mycket på vad jag tror har varit mina behov. Men sen så har jag märkt att också det har ju handlat kanske om anpassning även där. Att bli någonting som någon annan kanske önskar att jag skulle bli. Är du med? Att det, ibland kan man ju tro.
Just det.
Att jag har sån koll på vissa saker och att jag har koll på mina behov. Men har jag verkligen det? Eller kliver jag in i anpassning även där?
Intressant fråga. Ja, nej, men det som slår mig när du frågar det, jätteintressant, det är ju att jag ser det som att det är som två olika typer av behov. Eller liksom som att det finns en del av mig som alltid, jag tänker där är ju vi lika, att så här, du har gått din egen väg, och som du säger, det är klart man kan ifrågasätta så här, är det för att du har gått din egen väg eller är det för att du har behövt bevisa någonting, alltså så, men, yeah. Men jag kan se att jag på många sätt har ju alltid följt mina behov när det kommer till så här, stora livsbeslut typ. Jag har liksom valt att i väldigt tidig ålder vara egen företagare, jag har inget vanligt jobb, jag har valt att, jag har liksom valt verkligen att lyssna in på mina egna behov, eller framförallt min längtan när det kommer till hur jag vill leva mitt liv i de liksom stora dragen, om man ska säga så. Val av livspartner, val av ja, så. Stora grejer. Så. Det har varit enkelt för mig att välja. Där har jag en programmering som säger att det är väl en självklarhet att jag inte ska leva ett liv som känns som någon annans. Liksom. Så där kan jag säga att jag verkligen har haft lätt att lyssna in mina behov och inte varit så rädd för så här, ja men vad ska de här tycka om det? Eller nej, men jag måste ha en lång universitetsutbildning. Eller, ja, men där har jag inte haft svårt att välja min egen väg. Så. Utan för mig har utmaningen legat mera i de här, nu säger jag mindre och det känns helt fel för det är ju inte mindre, men de här liksom sårbara behoven som kanske dyker upp i en relation, i vänskaper, i familjerelationer. Att våga uttrycka den typen av behov som kan handla om att jag vill ha mer närvaro, jag vill att du tittar mig mer i ögonen, jag vill att vi spenderar mer tid med varandra, jag vill det här är viktigt för mig för att känna mig älskad, sedd, bekräftad och så vidare. Den typen av behov har varit så mycket mer svårt för mig att uttrycka. Och där skulle jag nog säga att jag inte ens har reflekterat över behov som fenomen fram tills för några år sedan när jag började min resa liksom, på riktigt.
Mm. Ja, men då är det
så
det.
För mig blir det lite så här, när du ställer frågan så blir det så tydligt så här, shit, det är verkligen två olika, ja, två helt olika saker.
Och där tror jag vi är jättelika igen. Och det var därför jag menar att jag har också trott att jag var duktig då automatiskt i alla typer av kontext. Men det har jag ju inte.
Nej.
Verkligen inte i relation, tidigare relation och så vidare. Utan samtidigt har jag trott det. Eftersom att jag har agerat väldigt mycket utifrån det. Och liksom trott att nej, men jag går min egen väg, jag är stark, jag kan det här och så vidare. Tills jag insåg att nej, men vänta, jag ska inte säga att jag suger på det. Men jag har varit extremt dålig på det. Mm. Och jag tror inte att jag är ensam om det. Utan att just det här att kunna... Att verkligen känna in vad är det jag behöver. För jag tror någonstans också så har jag ju kört på i vad kanske det här samhället också mycket premierar. Det vill säga det snabba, det maskulina drivet, prestera och så vidare. Och det tror jag att det är det min kropp någonstans efter skilsmässan, mycket sorg, mycket rädsla bar på. Och jag bara fortsatt att kapsla in det. Att för mig blev det till sist att min kropp sa nej på flera olika sätt, började reagera. Men det tog ett tag innan jag valde att lyssna på det. Eller jag förstod ens att det var det min kropp försökte säga. Och där kom vi också till det här med ilska. Och jag tycker det är spännande när jag fick se bilden på min njursten. Att se hur jävla taggig och hemsk den såg ut. Det var till och med att läkaren var tvungen att visa. Hon sa att jag brukar inte göra det här. Men hon hade fotat stenen liksom, innan de smulade sönder den via laser. Och för mig så såg det ut som att det var år och år och år av uppdämd ilska som satt in där.
Ilskestenen.
Ja, ilskestenen skulle jag säga. Alltså på riktigt såg det ut som det. Och någonstans har väl jag läst i några alternativa böcker att just det här med njursten och så vidare kan vara det. Att vi har liksom stoppat. Och för mig spelar ingen roll vad man väljer att tro på. Men för mig skapar det väldigt mycket mening. Att jag var dålig på att identifiera och uttrycka behov kring just ilska och när jag har varit arg och så vidare. För att jag har haft med mig en vald sanning om att i en relation där är man arg och ilsken och konflikter så är det en dålig relation. Det är en vald sanning jag har haft med mig väldigt länge tills jag insåg att då blir det ju en väldigt liksom ytlig relation på det sättet. Att sen kan man ha det bra och fint och så vidare, men om vi inte går in på djupet i det och få tillåtas att vara i de känslorna. Och det, jag kan inte lägga ansvar på någon annan än mig själv. För jag visste inte hur man skulle göra det. Och att då få vara i relationen med dig där jag får träna på det här tycker jag är magiskt. Även om det inte alltid är så jävla kul. Så inser jag att den där biten är ju superhäftig att få jobba med. Och inte alltid kul.
Mm. Men det där tänker jag är ju ett väldigt, väldigt spännande ämne. Just när det kommer till ilska. Jag vet att vi hade med oss Anneli Hellström från Joy for Life som också gästat podden för länge sedan. Så jag vet inte exakt vilket nummer det är, men det finns ju att hitta om någon vill lyssna på det. Men Anneli Hellström gästade då Hela kvinnans kraft och pratade om sexualitet och hon pratade också om vikten av att tillåta oss att känna vår ilska för att kunna öppna upp för ännu mer njutning. Liksom så korrelationen egentligen mellan ilska eller vårt mörker eller vad vi vill kalla det och vår liksom njutning. Vilket är ju väldigt intressant perspektiv tycker jag. Och jag tycker också att som du är inne på att vi behöver tillåta ilska i relation och så vidare. Men jag landar också mer och mer i så här, okej, men hur då? Alltså hur, och det där är verkligen ett ämne som jag skulle vilja utforska mer. Hur kan vi skapa space för den här liksom, alltså om man ser ilska som en urkraft som inte riktas gentemot, alltså ofta kanske ilska, jag tänker att det finns som två olika typer av ilska, och den ena ilskan kanske triggas igång av att vi någon utifrån aktiverar den liksom, att vi exponeras för något som triggar igång den, så att den projiceras på något liksom. Och att den andra typ av ilska som jag också vet att Anneli pratar om, som är mer den här bara urkraft, alltså det är bara urkraft, det är inte ilska som riktas någonstans, utan det är bara en urkraft som bor i oss som människor. Och där tänker jag att i relationer så kanske det inte är menat att vi ska rikta vår ilska mot varandra liksom. Mm. Men bara också för att få med lyssnarna att det handlar inte om att vi liksom promotar att man ska skrika och gorma och kasta tallrikar i väggen liksom, när man bråkar. Nej, men lite så att det är också så här, okej, hur tar vi ansvar då för vår ilska när den dyker upp? Och där skulle jag vilja så här, jag önskar att varje vuxen individ, jag såg någon förälder som jag följer på Instagram som hade tagit en kudde och skrivit skrik, eller arg kudden tror jag var, till sitt barn. Och det tänker att varje vuxen individ kanske skulle behöva en ilskekudde också, som vi får slå och sparka i ibland, eller att vi hittar våra sätt att få utlopp för vår ilska. Och den, ja, det känns som att vi utforskar det, och som att det finns utrymme för att utforska det mer och hitta vägar i det liksom.
Ja, men jag gillar det perspektivet, och för mig är det ju också det här att det handlar ju om också att ta ansvar för sin ilska, hur den kommer ut, så att den inte kommer ut i form av att jag gör massa övertramp andra människor runt omkring och liksom talar om eller trycker ner dem eller och så vidare. Och jag håller med om att det finns en väldigt kraft i det, och den tror jag att den har jag lärt mig känna nu på sista tiden, att den kommer liksom väldigt djupt nerifrån. Jag får ju nästan, ja det vet ju du, en annan röst när jag någonstans på något sätt har fått nog eller sätter ner foten, att den kan ju komma lite läskigt ut, men det är ganska häftig kraft. Och hur ska man möta och göra liksom, hålla varandra i den? Den är inte jätteenkel. Och där, den där skrik eller argkudden gillar jag, och för er som har testat det här med dynamisk meditation, som är liksom en meditation i fem olika faser, är ju en fas att bara få skrika eller liksom i en kudde och sådana grejer. Och den, jag minns när jag gjorde så här dynamisk meditation, jag har testat den några gånger, men efteråt hade jag fick en annan röst, för att jag hade kommit i kontakt med väldigt mycket liksom djup i mig själv. Och så att jag tror, på tal om det Anneli hade pratat om, att det finns en urkraft i det, jag tror jag har jättemycket att upptäcka där, som jag är bara och touchar och nosar, för jag har hela tiden trott att ilska är någonting du ska hålla nere och stänga inne. Ja. Mm.
Och jag har ju kommit ifrån att jag aldrig i hela mitt liv fram tills för några år sedan har ens känt impulsen av ilska. Alltså jag vet att jag har hört många berättelser om när jag var liten, så hade jag väldigt mycket ilska och gränssättning i mig och skrek och gormade och hade massa för mig. Men sen så tror jag också att det kom till en punkt där jag lärde mig att stänga ner den ilskan. Liksom. Så jag har ju inte känt ens mig i kontakt med ilska. Jag har liksom inte känt ilska och sen tryckt ner den, utan jag har bara inte varit i kontakt med min ilska överhuvudtaget. Och det kan jag känna idag att jag gör på ett annat sätt, att jag kan komma i kontakt med den. Men jag känner också att det är en lång väg där för mig att gå. Och att jag upplever ofta att ilskan, när jag känner ilska idag, så är det som att den ofta tar mig till sorg. Att det är som att ilskan är som ett lock som sen tar mig till sorg. Och det vet jag att Anneli också pratade om. Jag ställde den frågan till henne, tror jag till och med, att så här, men är det alltid så att ilska är någon typ av gateway till sorg? Och då igen så gjorde hon den liksom, hon beskrev det så fint att så här, men igen, att det finns kanske två olika typer av ilska. Det finns också den här urkraften som bara är inom oss, som inte, den är inte kopplad till någon story, det är inte kopplat till någonting, utan det bara är en force liksom, det är bara en kraft. Och då behöver det inte vara för att det finns en sorg där under, liksom, utan då är det verkligen bara den här urkraften. Det är ett jätte...
Men jag tänker ju på den också, för att koppla det som kommer till mig när du säger det, är ju också vi som liksom, biologiska varelser har ju också en överlevnadsinstinkt, att vi ska överleva. Och då tror jag att ilska och försvar är ju jätteviktigt. Det vill säga liksom när vi var där på savannen, att vår hjärna är ju ändå någonstans funtad i att vi ska försvara oss, vi ska rädda vår stam eller vad det nu än må vara. Att jag tror att den är jätteviktig att ha tillgång till. Och för mig handlar det mer om att inte lägga band på det, men att adressera den på rätt sätt, ta hand om det på rätt sätt. Att inte se det som att det behöver vara någonting negativt. Och sen håller jag med om att det går att utforska, att ibland kanske den här ilskan egentligen är någonting annat. Och det håller jag med om, att jag kan känna igen att det finns mycket sorg, ledsamheter som ligger begravda i mig av saker som har hänt som inte jag vill känna. Att jag inte heller varit i kontakt med ilska, men jag har inte heller varit i kontakt med mycket annan jobbig känsla, för det har jag lärt mig att stänga av. Och sen har jag tänkt logiskt hur jag ska lösa det istället. Så att, ja.
Men det perspektivet vill jag också bjuda in det här, när vi, om vi då utgår från att det finns två olika typer av ilska, och den ena ilskan liksom uppstår i form av att vi blir triggade av någonting från det yttre, liksom att kanske vår partner säger någonting som gör att vi blir flyförbannade. Där skulle jag också vilja bjuda in det perspektivet, att verkligen bli nyfiken på, okej, vad står den ilskan för? För jag tänker att så här, det är ju så sällan som det faktiskt handlar om vår partner, det handlar ju oftast om någonting helt annat. Så vad är det som gör att jag blir så där arg i den där situationen, eller vad, alltså vad, ja, vad är triggern, vad står den för liksom? Och där tror jag också att det, den är så viktig att ge tiden till det, till den reflektionen liksom, att ja, jag bara inser också när jag pratar om det så här, det, ja, det är tidskrävande det här. Nej, men att verkligen så här, att också våga viga tiden och fokuset åt att bli nyfiken på sina triggers. Det är ju ingenting som bara sker liksom.
Jag tror också, du säger, vi glider lite lättare, och jag gillar det, att någonstans att inte, att våga vara nyfiken på triggers. För mig är ju det också att kanske också se att det inte behöver vara farligt att undersöka, utan snarare, jag har ju någon så här vald sanning om livet, att livet är ett stort utvecklande träningsläger och ofta roligt. Förut hade jag att det alltid var kul, men jag inser ju att det var, eller är det verkligen inte, utan det kan vara jobbiga saker som händer. Men har jag inte den, så kanske jag inte heller vill undersöka. Alltså det är ju, jag tänker det kan vara intressant att ta reda på var jag kommer ifrån. För vissa kan ju bli livrädda för triggers, eller de vill inte gå in och titta på varför det händer, eller vad som döljer sig där bakom. Och jag säger inte att vi kanske alltid ska grotta hur djupt som helst, men ibland tror jag att vi behöver göra det för att ta oss vidare. Och kunna lämna gamla sår och inte agera utifrån lilla Peter, som jag kan göra i vissa situationer. Att det känns som att det inte är i proportion till vad som händer, utan det är snarare i proportion till vad jag har varit med om. Men det är inte proportion till vad som händer där och då. Då ter sig det jävligt konstigt, skulle jag säga. En sak jag tänker på här innan vi avrundar, det är också, vad går din nyfikenhet när det kommer till vår relation? Alltså nu och framåt. För vi har ju sagt nu och berättat om dels individuella resor vi har gjort under de senaste åren och varför vi har startat vissa saker, och det kan jag gilla verkligen, var vi kommer ifrån. Och då blir jag ju nyfiken på, vad ligger din nyfikenhet framåt när det kommer till våran relation? Mm. Vad tänker du då? Det här är ju, vi pratar ju alltid om utveckling och sånt. Det här är inte en direkt fråga jag tror vi har pratat om. På ett tag i alla fall.
Jag tror inte jag vågar gå dit.
Vad tänker du?
Det som dyker upp direkt när du ställer den frågan, och jag tänker på liksom våran relation och våran dynamik, och dels så känner jag att jag så mycket just nu är i, jag tror många av lyssnarna vet ju redan, vi bor liksom i den här lilla stugan på berget i naturen. Det är så mycket som är så drömmigt, drömmigt, alltså något jag har drömt om länge. Jag har börjat lära mig att odla, jag har tagit upp mitt handarbete. Alltså det är mycket så här i det här stillsamma som jag landar mer och mer i vår tillvaro, som jag njuter så mycket av och som jag vill fortsätta utforska. Så här, hur kan vi fortsätta skapa det här livet som känns, som får kännas långsamt, närande, som vi pratade om tidigare, tryggt, och också fortfarande få vara, jag vet det var någon som skrev något inlägg här för ett tag sedan om sin partner, så här, att det är tryggt men inte på bekostnad av äventyr. Alltså vi kan ha det här lugna, stillsamma livet och fortsätta göra våra äventyr liksom, för vi båda gillar variation och vi vill liksom äventyra och resa och se platser och kulturer, träffa folk. Så dels kommer det upp att jag vill fortsätta liksom bevara det, både stillsamheten, långsamheten och äventyret som jag upplever att vi har. Så det vill jag fortsätta bevara. En annan sak som dyker upp som känns sårbart att dela i podden, men nu kör jag, så ser vi, är att jag ju bär på en jättestark känsla av att jag vill utforska i relation till mig själv moderskapet. Att jag att det finns en sån, det känns som att, på tal om det här med självklarhet och kraft och liksom, att det finns en känsla i mig av att det är någonting med det moderliga, alltså vem är Madeleine i det moderliga liksom, som vill utforskas i mig. Jag tror också att det kommer med det här, så här, jag vill ta hand om saker, alltså, så här, jag vill odla, ta hand om planter, jag vill handarbeta, alltså det är någonting, så här, den moderliga arketypen inom mig som får mycket uppmärksamhet just nu, och att jag också känner då i rent så här, ett fysiskt moderskap, vad skulle det innebära i relationen till mig själv, men också då så finns ju den nyfikenheten i relation till dig. Hur skulle det vara för vår relation om det fanns ytterligare en person liksom, att ta hänsyn till? Och jag har också så mycket idéer. Jag har vuxit upp med mycket liksom, berättelser och hört mycket stories om att så här, ja, nej, men när man får barn då förstörs ju relationen och då försvinner intimiteten. Och då väldigt mycket negativt så kopplat till vad det innebär att liksom, skapa familj så. Och det känner jag mig väldigt nyfiken på att utforska och se så här, okay, hur skulle vi göra det på ett sätt som där vi kan använda alla verktyg, vår medvetenhet när det kommer till relationer. Hur skulle vi kunna liksom, föda ett liv, nära ett liv, ta hand om ett liv och samtidigt så här, inte på bekostnad av relationen, utan hur skulle det kunna stärka vår relation? Så det känner jag att jag har en nyfikenhet kring. Ja, så det dök upp när du ställde den frågan.
Mm.
Vad
fint att du delar, och det här är ju någonting, det är ingenting som vi inte pratar om, och vad som växer mig är ju dels så kan jag ju säga att jag har ju en vald sanning om att bara för att man skaffar barn så stannar ju inte livet av. Det är inte den erfarenheten jag heller har, utan jag har haft ett magiskt liv på så sätt att det var inte att min relation med min för detta fru då stannade av när vi skaffade barn, utan det var en annan dimension som var fantastiskt fin. Däremot så blir det ju ett annat fokus, absolut, att det blir någonting som blir viktigare än en själv, att det är barnen som någonstans står i fokus. Och det går inte att komma ifrån att jag har gjort den resan, jag har 3 barn och vuxna barn dessutom. Att börja om är ju någonting som vi pratar om, att jag kan ju många gånger bara absolut inte, och det kan jag säga när vi träffades att jag var ju definitivt inte där, utan jag har mina barn och alltihopa. Och samtidigt så går ju det upp och ner, det vill säga emellanåt kan jag verkligen känna att visst vill jag kliva in i och att låta dig vara i det moderliga där. Men det är ju någonting som väcker också mycket rädsla inom mig, det går inte att komma ifrån om att jag är ju några år äldre, att det väcker, jag vill ju finnas där, vara. Det går inte komma ifrån att fortfarande, vad ska andra tycka, tänka? Den rädslan finns absolut där. Så ja, det är väl inte färdigreflekterat och pratat om det, definitivt inte.
Mm. Dundrande avslut på detta samtal.
Skojar.
Ja, ja. Men jag tänker att det är många som nog undrar kanske hur vi ställer oss till det. Och jag tänker att det är också en del som är, det är fint just det här. Någonting vi klev in med i vår relation när vi träffades var ju det här, verkligen så här gemensam värdering om transparens och att dela transparent det som är levande. Och där tycker jag det är så fint också att jag kan få vara i min, den här längtan som jag precis nu uttryckte, och du kan också få stå i så här, det du beskriver som ett tvivel, att ibland känns det som ett ja, ibland känns det som ett nej. Och att vi kan vara transparenta med det och dela det. Det känns så fint också att det kan få.
Ja, men få, och det är väl så. Det vi sa också från början, att vi vill ju inte bara vara transparenta utan ärliga med varandra i relationen, att att också kunna prata om sånt som är jobbigt eller inte jobbigt och hur det är. Och det är väl det jag kan också skriva under på, att jag vill också kunna vara så pass öppen och ärlig och säga att ena dagen är det absolut inte och andra dagen så ja, kanske. Alltså det tror jag just att bara få vara i det är oerhört skönt utan att bli dömd i det. Och det tror jag vi bägge två tjänar på, att få vara i det vi är i, som sagt. Så är väl inte det sista ordet sagt där än.
Nej, to be continued. Så, vad vill vi lämna lyssnarna med? Jag vill säga att vi den 21 maj startar nästa omgång av våran behovskurs. Det är ju alltså en behovskurs som sker online via Zoom. Och alltså det här är ju en fantastisk möjlighet, skulle jag säga, att få dyka in i de här frågorna ännu lite mer. Det är en kurs där vi delar med oss av mycket verktyg, nycklar och perspektiv. Verkligen konkreta verktyg, upplever jag. Och ja, så där, det vill jag nämna och rekommendera att kolla in om det, så att du har lyssnat och känner att det här var inspirerande eller intressant eller triggande. Så är du varmt välkommen. En vanlig missuppfattning kan vi också säga är ju att våra kurser bara välkomnar par. Det är ju inte sant. I dagsläget så välkomnar vi ju på alla våra kurser, både digitalt och på våra fysiska retreats, både par och singlar, just för att vi också tror att och inte bara singlar utan även individer. Det kan ju vara en person i en relation som vill delta eller utvecklas. Just för att vi tänker att när det kommer till relationer så handlar det ju så mycket också om den individuella resan. Att när jag utvecklar mig själv så kan jag också utveckla mina relationer. Så den känns fin att belysa också.
Ja, och för länka till det att många som har varit deltagare också har haft fokus på till exempel sina egna föräldrar eller syskon eller andra. Att det är alla, alltså vårt fokus är ju relationer. Det behöver inte bara vara en kärleksrelation mellan två partners. Och den tycker jag är viktig att belysa igen. Och det har vi ju som fokus också under våra, framförallt behovskurserna, att kunna använda de här sakerna vi går igenom, nycklar och perspektiv i alla sådana lägen. Och det går inte att komma ifrån att idag har vi faktiskt rört oss väldigt mycket kring egentligen ämnen där vi tar upp under, som vi tar upp i behovskursen helt enkelt. Så välkomna, häng på skulle jag säga också.
Ja.
Tänk vad fort en timme kan gå.
Sjukt snabbt.
Så jag vill bara, tack för att ni har lyssnat, säger jag.
Ja, tack. Jag känner spontant att det här vill jag göra mer av. Jag tycker det här var kul.
Ja. Vi får höra om våra lyssnare också tycker vi ska göra mer och sådana, gå ner och sätta oss här i vår lilla poddstudio,
hemmastudio
och utan en tydligare agenda prata, provprata helt enkelt.
Hör av er, berätta gärna, för det är ju jätterelevant information för oss. Vill ni ha mer, mindre, vad gillar ni, vad...
Ja, och mer uppstyrda eller det här var verkligen inte uppstyrt någonstans.
Nej. Hör av er.
Ja, kram, kram.
Puss, puss. Jag ser så mycket fram emot att få höra från dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i just dig. I den slutna Facebookgruppen för podden så möts vi för att prata vidare och lära oss av varandras perspektiv. Du är så välkommen och du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Vill du dyka djupare i mitt arbete så hittar du all information om aktuella kurser, workshops och coaching-erbjudanden på mofjärd.com. Tack igen för att du är här.